Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om lösenordshanterarnas egna Authenticator-appar. Och jag vill faktiskt säga redan nu att det är mer intressant än det möjligtvis låter.
Vad menar du med att det är mer intressant än det låter?
Jag bara säger att det finns, ska försöka vända det här snabbt här nu, panik eller vet pitch. Jag säger bara att du har en tendens till att göra saker mer intressanta än vad rubrikerna låter.
Jaha, okej. Okay. Ja, du räddade den.
Ja, tack så mycket. det gjorde jag verkligen. Ja. Vad är det för podd det här är och vem är det ni samarbetar med?
Det här är då alltså Bli säker-podden, avsnitt 316, som produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Och datumet vid inspelning är den 4 september och avsnittet släpps den 5 september. Vi går in i lite snabbisar och uppföljning i detta fallet innan. Och det här såg vi inte riktigt komma, men Google har alltså vunnit en så kallad promenadseger när det kommer till deras illegala sökmonopol.
Ja, precis. För att det har konstaterats, det gjordes ju i fjol, att Google har utnyttjat sin monopolställning på sökmarknaden för att bibehålla sitt monopol. Men det görs ingenting åt det. Utan Google kan i princip fortsätta rakt upp och ner. US Department of Justice, justitiedepartementet, de krävde ju att Google skulle sälja webbläsaren Chrome. Men det behöver de inte. Vi pratade om det flera gånger, till exempel vem i hela friden ska köpa Chrome, vem ska ta över utvecklingen. Men slutsatsen nu i en väldigt överraskande nyhet blev ingen. Google kan fortsätta precis som tidigare, vilket slogs fast av Amit Mehta som var domaren i det här fallet. The Verge rapporterar om utfallet och vi har översatt en del av artikeln till svenska på det här sättet.
I sitt 230 sidor långa beslut förklarade Meta att även om Googles standardstatus som sökmotor i Chrome utan tvekan bidrar till Googles dominans på marknaden för allmän sökning, är det i slutändan inte ändamålsenligt i det här fallet att tvinga Google att avyttra den. Justitiedepartementet har inte lyckats bevisa att mindre extrema åtgärder än en uppdelning skulle vara otillräckliga för att återställa konkurrensen, skrev han.
Och det är inte bara det som har beslutats, utan det var ju två stora saker. Dels då frågan om vem i hela friden ska fortsätta att driva utvecklingen av Chrome, vem ska äga Chrome. Men också problematiken kring Googles finansiering av andra webbläsare. Google är ju de som både har betalat mångmiljardbelopp till Apple för att få vara förvald sökmotor i Apples webbläsare Safari och i princip hållit liv i Mozilla, utvecklarna av Firefox, genom att vara den överlägset största intäkten för utvecklingen av webbläsaren Firefox. Vi var väldigt oroliga för att om Mozilla skulle förlora den intäkten så hade de inte kunnat fortsätta att utveckla Firefox, i och med att Firefox, till skillnad från de flesta andra alternativa webbläsare idag, faktiskt har en egen webbläsarmotor som kräver aktiv utveckling. Det är inte som till exempel Edge, Brave eller Vivaldi som bara är Chromium-grunden med lite andra funktioner ovanpå, utan Mozilla Firefox är en helt egen webbläsare. Som dessutom många andra projekt förlitar sig på, till exempel Thunderbird, Zotero, som också då kräver att, eller förutsätter att Mozilla vidareutvecklar Firefox för att de projekten ska kunna leva vidare. Och Mozilla har inte haft någon rolig utveckling för Firefox-användandet. Jag kollade statistiken här nu inför inspelningen av veckans avsnitt och enligt StatCounter är Mozilla Firefox globala marknadsandel nu nere på 2%. Och det är inte bara andelen som har sjunkit, utan när Mozilla redovisar de månaderna nattligt aktiva användarna i faktiska användarantal, inte andel utan faktiska antal användare, då har antalet månatligt aktiva Firefox-användare för första gången sjunkit under 150 miljoner. Och bara för att ställa det i perspektiv så har Brave nu kommit upp i 98 miljoner. Så frågan är hur länge Firefox fortsätter att vara en större webbläsare än Brave när...
Ja. Ja, det... så vad det här egentligen handlade, det handlade inte om hur vidare Mozilla skulle överleva, utan det handlade hur lång tid det skulle gå. Skulle det, de försvinna direkt eller skulle det gå via lite små steg tyranny?
Ja, eller skulle det, som jag hoppas innerligt, även om jag inte använder Firefox som en huvudsaklig webbläsare längre, ska de ha tillräckligt mycket finansiering för att kunna få igång andra verksamheter och vända den här nedåtgående trenden.
Jag tror att det skulle kanske varit bra med en liten skogsbrand där, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, och skogsbrand blev det inte av det här. Vi vet inte om Google kommer fortsätta att finansiera Mozilla Firefox eftersom det nu är en så liten webbläsare. Men vi vet i alla fall att i stark kontrast till det alla trodde, så får Google fortsätta finansiera Firefox. BBC skrev så här, fritt översatt till svenska:
nu kommer Google inte längre att få ingå några exklusiva avtal för Google Sök, Chrome, Google Assistant eller Gemini-appen. Det innebär att mobiltillverkare fritt kan förinstallera eller marknadsföra andra sökmotorer, webbläsare eller AI-assistenter vid sidan av Googles. Google kommer dock fortfarande att kunna betala distributörer för standardplacering.
Anledningen till det här, det är att domaren tror att konsekvenserna av att bevilja ett sådant förbud hade fått ännu värre konsekvenser. The Verge skriver så här gällande beviljandet av en åtgärd, och då syftar åtgärd på förbud mot att Google betalar för att vara förvald sökmotor.
Att bevilja en sådan åtgärd riskerar att skada telefon- och webbläsartillverkare genom att neka dem betydande intäkter. Medan Google får behålla sina pengar samtidigt som de sannolikt behåller en stor del av sin användarbas.
Sen så poängterar också domaren att för första gången på länge så har vi faktiskt nu en ny konkurrenssituation. Google har ju varit herren på täppan i 2 decennier, men nu börjar ju faktiskt Googles monopol utmanas. Inte nödvändigtvis av andra sökmotorer som presenterar 10 stycken blå länkar efter varandra, utan genom AI-tjänsterna. Och 10 länkar efter varandra, det kan vara kanske länge sedan vi fick se 10 stycken riktiga länkar i sökmotorsresultatet.
Ja, det ska gudarna veta.
Ja. Men AI-tjänster gör ju att nu finns det faktiskt en utmanare till Google, vilket då också tycks vägas in. Men någon som inte är glad för det här beslutet, det är vdn på DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, som skrev så här på Twitter:
vi anser inte att de åtgärder som domstolen beslutat om kommer att tvinga fram de förändringar som krävs för att på ett tillräckligt sätt hantera Googles olagliga beteende. Google kommer fortfarande att tillåtas använda sitt monopol för att hålla tillbaka konkurrenter även inom AI-sök. Som en följd kommer konsumenterna att fortsätta lida. Vi anser att kongressen nu bör ingripa och snabbt tvinga Google att göra det företaget fruktar mest, att konkurrera på lika villkor. Mm. Och slut på citat, och det är väl då amerikanska kongressen då.
Precis, och vi ska faktiskt stanna i USA, för att där har det hänt någonting, eller egentligen nyheten har hänt i Europa, men den berör USA. Det är några till som likt Firefox drar en lättnadens suck, nämligen alla europeiska företag som förlitar sig på amerikanska molntjänster, och det är ju inte direkt få. Vi har idag ett avtal mellan EU och USA som gör att europeiska företag kan överföra personuppgifter till amerikanska molntjänster utan att bryta mot GDPR, och det är det som vi kallar The Data Privacy Framework. Vi har haft 2 sådana avtal tidigare. Det första, det var Safe Harbor-avtalet som Max Schrems klampade in och fick upphävt 2015. Det ersattes av Privacy Shield som Max Schrems klampade in och fick upphävt 2020. Max Schrems har inte gjort något försök att något konkret försök att få det här senaste avtalet upphävt, men det har däremot en fransman som heter Latombe i efternamn. Jag ber om ursäkt för uttalet. Och han försökte få EU-domstolen att, precis som med de två tidigare fallen, ogiltigt förklara det här avtalet eller adekvansavtalet för, adekvansbeslutet ska jag säga, för att använda samma terminologi som kommer här strax, för att då återigen föra oss tillbaka till situationen där vi inte har något konkret avtal för att få överföra personuppgifter till USA. Men den här veckan så fick vi ett beslut kring huruvida Data Privacy Framework är giltigt eller inte. Och Integritetsskyddsmyndigheten skrev så här på LinkedIn, och det är nu då inte översatt från engelska, utan de skrev så här rent konkret på svenska.
Idag kom en viktig dom från EU-domstolen för alla verksamheter som för över personuppgifter till USA. Adekvansbeslutet som gör sådan överföring möjlig fortsätter att gälla. Den 10 juli 2023 fattade EU-kommissionen beslut om att USA säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som förs över till mottagare som omfattas av Data Privacy Framework-avtalet DPF mellan EU och USA. Genom dagens dom bekräftar domstolen, tribunalen, att USA vid tiden för EU-kommissionens beslut säkerställde en adekvat skyddsnivå. EU-kommissionens beslut gäller därför fortfarande, och det är därmed fortsatt tillåtet att föra över personuppgifter till USA med stöd av adekvansbeslutet. Förutsatt att mottagaren har anslutit sig till DPF. Domen kan komma att överklagas.
Och om ni vill se vilka organisationer som är anslutna till DPF så lägger vi en länk till det i show notes som vanligt. Men det här innebär då alltså att för stunden så kan vi fortfarande överföra personuppgifter till de organisationer som har valt att ansluta sig till Data Privacy Framework. Men det betyder inte att allting är lugnt framöver, för det har ju hänt en hel del på andra sidan Atlanten sedan Data Privacy Framework trädde i kraft. Och Max Schrems och hans intresseorganisation NOIB, None of Your Business, de är lite skeptiska till att det kommer vara fortsatt möjligt att förlita sig på det här avtalet. NOIB skrev så här i en kommentar direkt efter att beslutet fattades, fritt översatt till svenska.
Latombes team valde en ganska riktad och snäv överklagande process mot dataavtalet mellan EU och USA. Det verkar som att tribunalen överlag inte var övertygad av det argument och poänger som Latombe tog upp. Detta betyder dock inte att ytterligare en överklagande process som tar upp en bredare uppsättning argument och problem med avtalet inte skulle lyckas.
Mm. Så det kan hända att vi alltså måste ta fram det tunga artilleriet och ruska liv i Max Schrems och säga: du, vi behöver en Schrems 3 nu. Ja. Gör din grej en gång till. Och Max Schrems, han stänger inte dörren för det och säger så här i en kommentar fritt översatt till svenska.
Detta var en relativt snävt avgränsad talan. Vi är övertygade om att en mer omfattande granskning av amerikansk rätt, särskilt användningen av presidentordrar under Trump-administrationen, skulle leda till ett annat resultat. Vi ser nu över våra möjligheter att väcka en sådan talan. Även om kommissionen kan ha vunnit ytterligare ett år saknas det fortfarande rättslig förutsägbarhet för användare och företag. Slut på citat. Vi kan väl konstatera att sen EU-kommissionen tog det här beslutet så har ju inte relationerna med den amerikanska administrationen förbättrats direkt.
Nej. Och inte heller förutsättningarna för det här avtalet, för den tillsynsnämnd som avtalet bygger på, PCLOB, den blev ju i samband med att Trump kom till makten igen obeslutsför, jag höll på att säga omyndigförklarat, men obeslutsför. Så vad som händer i framtiden, det står skrivet i stjärnorna, och vi kommer givetvis att fortsätta hålla ett vakande öga på både vad som händer när det gäller överföring av personuppgifter till USA och vad Max Schrems hittar på, och ifall vi kanske får en Schrems tredom någon gång i framtiden.
Vi går vidare och konstaterar att om du har installerat ett VPN-tillägg som heter FreeVPN.1 ifrån Chromes tilläggsbutik, då gör du rätt i att ta bort det och ändra alla dina lösenord.
Och fundera en gång till på varför det är så viktigt att bara installera tillägg från de utvecklare som du kan lita på till 100%. För det här tillägget, det var från första början ett traditionellt VPN-tillägg för att du skulle kunna tunnla din trafik direkt från webbläsaren. Men Koi Security har granskat vad som hände med det tillägget, och efter några uppdateringar av tillägget så omvandlades det från en traditionell VPN-tjänst till en traditionell VPN-tjänst med ett spionprogram. Koi Security skriver så här i ett blogginlägg fritt översatt till svenska.
Tänk på din egen dagliga surfning som att öppna ett Google-kalkylblad med känslig företagsinformation. Logga in på ditt bankkonto, använda en dating-app eller titta på privata familjebilder. Varenda ett av dessa ögonblick fångas som skärmdumpar och skickas iväg utan ditt samtycke. Och ändå står det i utvecklarnas integritetspolicy. Utvecklaren har uppgett att den inte kommer att samla in eller använda dina data. Verkligheten? Frågetecken. Precis den rakt motsatta.
Exakt, för det som det här tillägget gjorde, det var att det bad om att få bredare behörigheter och började därefter ta skärmdumpar av det användarna gjorde och laddade upp de skärmdumparna till utvecklaren. Det här tillägget hade 100 000 användare, så det var inget litet tillägg.
Ja.
Och värst av allt var att det bar den här utvald symbolen som finns i Chromes tilläggsbutik, där Google har valt ut vissa specifika tillägg. Det här var ett av de tilläggen, och den där utvald symbolen, den gör ju att tillägget känns ännu mer trovärdigt. Att det är liksom, nej men det här har Google säkert kollat jättenoga på innan de släppte igenom. Men nej, så var inte fallet. Så det är ytterligare en påminnelse om att vara väldigt restriktiv med vilka tillägg som du installerar i din webbläsare. En bra påminnelse om att ta bort tillägg som du inte längre använder. Gärna begränsa tillägg som du bara behöver till specifika webbplatser eller för specifika webbplatser, så att de bara körs på specifika webbplatser, inte på alla webbplatser. Och sen, om det är så att du måste installera ett tillägg som du inte litar på till 100%. Fundera först och främst på att inte installera det överhuvudtaget. Men om du nu måste göra det, skapa då en separat profil som du bara använder för det tillägget, så att du inte har massvis av icke 100% pålitliga tillägg körandes i din huvudsakliga profil.
Ja, nu så har vi det ädla ämnet om lösenordshanterare som skaffar egna Authenticator-appar, och det har ju att göra med att Proton, eller säger vi Proton kanske, har lanserat det som inte sist ut men senast ut i alla fall.
Ja, de har lanserat Proton Authenticator som sin egen app för tvåfaktorsautentisering, alltså konkurrent till Google Authenticator, Authy.
Säg det. Microsoft.
Microsoft Authenticator också. Så att du kan använda deras app för att generera de här sexsiffriga engångskoderna som används för tvåfaktorsautentisering på väldigt många webbplatser. Proton, de har ju sin egen lösenordshanterare också, och den kan sedan tidigare generera de där sexsiffriga engångskoderna. Men nu har då alltså Proton lanserat sin egna dedikerade app för ändamålet också, app till både mobiltelefoner och datorer. Det påminner om det som Bitwarden gjorde här om året. För Bitwarden har ju också sedan länge kunnat generera de rätta ingångskoderna rakt inifrån lösenordshanteraren och fylla i dem automatiskt så att det är superlätt att logga in med tvåfaktorsautentisering. Men Bitwarden lanserade också i fjol sin egna dedikerade tvåfaktorsautentiseringsapp helt separerad från lösenordshanteraren. Och huruvida du ska använda en dedikerad app för tvåfaktorsautentisering, det beror lite på. För många vill säkert ha en lösenordshanterare som både fyller i de rätta lösenorden och de för stunden giltiga tvåfaktorsautentiseringsengångskoderna automatiskt. För det är supersmidigt.
Ja, verkligen.
Men andra känner sig oroliga för att lägga alla ägg i samma korg och vill inte att lösenordet och hemligheten som krävs för att generera den för stunden giltiga engångskoden ligger tillsammans. Och jag förstår båda aspekterna här. Vilken som är säkrare, det är däremot inte lika lätt att säga, för att det, jag vet ju bara, visserligen anekdotmässigt, men jag vet ju att det är många som drar sig för att aktivera tvåfaktorsautentisering på konton som kan skyddas med tvåfaktorsautentisering för att de tycker det är jobbigt. Och ifall vi kan få fler att aktivera tvåfaktorsautentisering bara genom att göra det så simpelt som möjligt, att låta lösenordshanteraren fylla i både lösenord och engångskod automatiskt, då är det ju någonting vi har vunnit. Och jag själv använder därför min egen lösenordshanterare på det sättet. Jag använder min lösenordshanterare så att den fyller i både lösenord och den rätta engångskoden. Sen finns det en speciell situation som jag kommer att tänka på med anledning av det du nämnde om den här VPN-appen. Där sa de ju någonting om att du hade ett känsligt kalkylblad.
Ja, jag tänkte också det. Det ska man inte ha. Men, ja.
Och det finns ju faktiskt företag som fortfarande än idag använder kalkylblad för att dela lösenord mellan kollegor. Och om kollegor gör det, så kan de inte ens aktivera tvåfaktorsautentisering på alla konton, för att kalkylbladet kan ju inte generera den rätta engångskoden för stunden. Så om du jobbar någonstans där ni måste dela lösenord med varandra, det bästa är ju om ni inte behöver göra det, men om ni måste göra det, då är det ju ännu viktigare att ni använder en lösenordshanterare så att ni kan aktivera tvåfaktorsautentisering på alla konton och då låta lösenordshanteraren dela både lösenordet och hemligheten som krävs för att generera den rätta engångskoden mellan varandra. Så det är ytterligare ett skäl till varför lösenordshanteraren ska generera engångskoderna och spara tvåfaktorsautentiseringshemligheterna. Men det finns en nackdel till med det också, kommer jag tänka på nu. Varken ProtonPass eller Bitwarden låter användare göra det gratis. Det krävs betalversionen för att ha den möjligheten. Och sen finns det alltid en tvåfaktorsautentiseringshemlighet som inte kan ligga i lösenordshanteraren. Och det är ju tvåfaktorsautentiseringshemligheten som krävs för att generera den rätta engångskoden för att logga in i lösenordshanteraren. Den kan ju inte ligga i lösenordshanteraren, för du måste ha engångskoden för att komma in i lösenordshanteraren och engångskoden ligger i lösenordshanteraren. Så det finns ett konto som alltid, oavsett vad, måste hanteras utanför lösenordshanteraren, och det är lösenordshanterarens eget konto. Bitwarden Authenticator finns därför som ett alternativ för den som vill ha sitt Bitwarden-kontos tvåfaktorsautentiseringsgenerering i en dedikerad app. Det är en helt okej app. Innehållet i appen, alltså hemligheterna som sparas där i, säkerhetskopieras som en del av enhetens säkerhetskopiering. Så när du säkerhetskopierar din iPhone till iCloud eller Android-mobil till Googles tjänst, då säkerhetskopieras tvåfaktorsautentiseringshemligheterna också. Men det är alltså inte någonting som kan säkerhetskopieras för sig och inte heller synkroniseras för sig. Vilket innebär att om du till exempel har flera iOS-enheter och skulle vilja synka dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter mellan alla dina iOS-enheter, så går inte det. Den funktionen finns inte. För det är bara själva säkerhetskopieringen av enheten som säkerhetskopierar tvåfaktorsautentiseringshemligheterna. Inte själva appen i sig. Den lagrar inte tvåfaktorsautentiseringshemligheterna på iCloud så som väldigt många andra appar gör. Och dessutom så saknas det helt och hållet en desktop-klient, så du kan inte synkronisera, eller förlåt, du hade ändå inte kunnat synkronisera dina hemligheter till datorn. Med undantag för om du har en Mac med Apple Silicon-processor, för i så fall så kan du köra. Jag vet inte varför du skulle göra det, men du kan köra.
Säg det inte.
iPad-appen. Nej. På din.
Ja, de har tagit den vägen.
Ja. Mm. På din Mac, det går. Sen har de nu under sommaren lagt till möjligheten att kopiera tvåfaktorsautentiseringshemligheterna till Bitwarden-valvet, men det förutsätter då att du har premiumversionen av Bitwarden, och dessutom så löser det ju då inte heller problemet med var du sparar hemligheten som krävs för att generera engångskoden för att logga in i Bitwarden. Proton Authenticator, som då lanserades i somras, det är en app som har imponerat på mig, får jag säga. För att för det första så finns den precis som Bitwarden Authenticator till både iOS och Android, men den finns också till Apple Watch. Och den finns till Windows, och den finns till Linux, och den finns på sätt och vis till macOS, för att du kan köra iPad-appen på macOS. Men det som skiljer, det är att med Proton Authenticator, då kan du synka dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter mellan alla dina enheter via iCloud. Så du kan synka dem kors och tvärs mellan din iPhone, din iPad, din Mac, din Apple Watch. Allt det här funkar via iCloud. Men du kan också synka det via ett Proton-konto. Så om du har en blandad miljö med både Apple-enheter och icke-Apple-enheter, då kan du använda ditt Proton-konto för att synka mellan till exempel din iPhone och din Windows-dator, eller mellan din Android-mobil och din iPad. Det fungerar med den här Authenticator-appen. Dessutom kan du ha aktiverat båda alternativen, så du kan både ha synkronisering och säkerhetskopiering till iCloud och säkerhetskopiering och synkronisering till ditt Proton-konto för att få det till alla andra enheter som inte är Apple-relaterade. Så det här verkar väldigt lovande, men vi kan inte bortse från att lanseringen, den gick inte riktigt så smidigt som Proton hade hoppats på. För när Proton lanserade det här, då fanns det lite buggar, och givetvis vill hängivna Proton-användare rapportera de buggarna tillsammans med loggfilerna för att få de här buggarna åtgärdade. Men då var det en användare som upptäckte att loggfilerna innehöll de hemligheter som krävs för att generera de här engångskoderna. Ajaj. Och de låg då i klartext. Sen bör det då dock poängteras att det är inte en katastrof, för de där loggfilerna, de läckte inte i sig. Det var självfallet fel, men det var inte en katastrof. Och Proton kommenterade incidenten så här till Bleeping Computer, fritt översatt till svenska:
vi har uppdaterat iOS-appen för att ändra loggningsbeteendet, men detta är inte en sårbarhet som kan utnyttjas av en angripare. Om en angripare har tillgång till din enhet för att komma åt de lokala loggarna, kan angriparna ändå få tag på hemligheterna. Och det finns ingenting Proton eller någon annan 2FA-app kan göra för att förhindra det.
Nej. Poäng. Och det är åtgärdat nu. Den här appen, den har dessutom givetvis öppen källkod, vilket är en förutsättning för att vi ska nämna någonting, nämna appen överhuvudtaget i de här sammanhangen. För det finns ju så många bra tvåfaktorsautentiseringsappar. Men jag får säga att Proton Authenticator, den har verkligen imponerat på mig. Och den utmanar nu därför också den andra öppen källkods tvåfaktorsautentiseringsappen med cross-platform-stöd som vi har nämnt i de här sammanhangen, nämligen NteAuth. Vi gjorde ett avsnitt om NteAuth för, kan det vara, ett eller två år sedan nu, som är också en suverän tvåfaktorsautentiseringsapp som stödjer synkronisering av alla hemligheter mellan alla operativsystem. Kors och tvärs, hur som helst. Båda de här apparna ser ut som hej, kom och hjälp mig. Det är lite tråkigt att apparna ser så fruktansvärda ut. Men det är i alla fall bra appar för tvåfaktorsautentisering. Ente har fortfarande en liten fördel för att de har en webbversion också. Det har inte Proton Authenticator. Men webbversionen är också ganska begränsad. Det går bara att visa tvåfaktorsautentiseringskoderna. Det går inte att hantera dem på något sätt. Sen saknar båda de här två apparna fortfarande svensk översättning. Det hoppas vi att communityn bidrar med. Men jag är på det stora hela väldigt nöjd och framförallt glad att det har kommit en ny tvåfaktorsautentiseringsapp som utmanar Ente och som liksom verkar ha siktet inställt på att nej, men vi ska finnas precis överallt. Så om du är ute efter en ny tvåfaktorsautentiseringsapp, då kanske Proton Authenticator är appen för dig. Den stödjer standardmetoden för tvåfaktorsautentisering och Proton gör en grej av att den också stödjer Steams tvåfaktorsautentiseringsinloggning. Vilket förvånade mig. Först och främst, vad i hela friden är Steam, Peter?
Nej, Carl-Emil Nicke. Steam är ju den huvudsakliga butiken som vi köper digitala spel från idag. Samt en massa andra saker som egna hårdvara för att strömma spelen från Steam och sådär.
Mm. Men att aktivera tvåfaktorsautentisering för Steam med Proton Authenticator-appen, det kan jag säga, det är inte någonting normala användare gör, för nej, det var himla komplicerat.
Vet jag att de lyckades med alls faktiskt. Det var tokigt.
Men det är för att Steam inte använder standardmetoden. Använd standardmetoden!
Använder sin egen app där ju. Ja. En liten anekdot. Blizzard som står bakom World of Warcraft.
Det är också sån här spelgrej.
Ja, boomer. De var ju väldigt tidiga med tvåstegsverifiering via extern app. Först hade de det i en separat app och sen kom det in i deras Battle.net-app då som sköt allting annat också. Och det som var roligt med det var att de införde att om du aktiverade tvåstegsverifiering, då fick du 25% mer utrymme i din digitala väska då i World of Warcraft. Och det var ju ett problem alltid i början innan du lärde dig sy nya digitala väskor och sådär. Så alla, kan jag tänka mig, ett alla. Men en stor del aktiverade bara för att få den perken. Alltså presenten, kan man säga.
Och, det var ju... kan du bara förklara för mig vad i hela friden jag skulle vilja göra med en digital väska?
Ja, men du vet att du har ihjäl dina digitala fiender och flår dem eller tar alla deras guld och så, vet du. Har du då inte plats i din digitala väska, ja då kan du inte gå tillbaka och sälja det ju.
Ja, okay, så
förstår ju vem som helst.
Det blev en spelmässig fördel.
Att... Mycket stor fördel där i början. Från 16 till 20 slottar i sin digitala väska. Carl-Emil Nicke, tänk nu om det här var en lägenhet.
Ja, jag vet inte exakt vad det innebär, men jag gillar det oavsett vad.
Mer guld.
Det här är ju så, du sätter fingret på någonting som jag verkligen hoppas att fler utvecklare av uppkopplade tjänster anammar, nämligen ge användarna incitament att skydda sina konton ordentligt. Och om det så handlar om digitala, vad sa du, det är inte digitala brevlådor, digitala väskor, eller extra lagringsutrymme, vad som helst. Om tjänsteleverantörerna har möjlighet att ge användarna något extra mot att de säkrar sina konton, gör det. Och jag ska skriva ner här, för jag fick en idé till egen verksamhet här också.
Dropbox var ju några andra också som gav mer utrymme om vi aktiverade tvåstegsverifiering där i början.
Ja, titta. Det är snyggt. Mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra. Så glädjande nyheter över lag. Och det är väl skönt att för omväxling skulle kunna avsluta Bli säker på det med lite glädjande nyheter. Länkar till Proton Authenticator och till Ente Auth ligger givetvis i våra show notes som vanligt. Och precis som vanligt så är det inga affiliate-länkar eller något sånt. Utan vi lyfter helt enkelt bara upp bra tjänster som förtjänar att få gratis marknadsföring i podden som gör sina lyssnare lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.